Då är alltså alla välkomna till avsnitt 217 av Koltings nakna sanning.
Det gör vi.
Det är ju lite lustigt det här, för i avsnitt 1 till 10 kanske, något sånt där, så spelade vi alltid in på söndagar för att hinna publicera på torsdagen.
På förra veckan, ja.
Men nu sitter vi här igen och spelar in på söndagar, dock med publicering samma dag.
Det har blivit våra nya publikationsdag, söndagar.
Ja.
Då tänker vi att folk har mycket tid att lyssna på våran podd kanske.
Vi har gått varvet runt söndag till söndag. Ja.
Ja, sen hade vi då under ganska lång tid onsdagar som en sån här poddinspelningsdag.
Precis.
Och sen torsdagar och sen fredagar.
Ja.
Men jag tycker inte vi ska vara för hårda mot oss själva. Vi har faktiskt kommit ut med ett avsnitt då, 216 veckor i rad.
Det är helt otroligt.
Och jag har inte varit hemma i veckan.
Nej.
Så att
du kom ju hem först igår.
Precis. Så det passar väldigt bra att spela in idag tycker jag.
Härligt. Söndagsaktivitet.
Ja.
Det är EU-val och morsdag och triathlonsträningsdag med mera.
Det är väldigt mycket som händer idag faktiskt.
Födelsedagar även i ditt liv vet jag.
Ja, min svärmor fyller 65 idag.
Ja.
Mm.
Ja, men det fanns ändå lite tid till poddinspelning.
Absolut.
Ja.
Det är ju faktiskt högt prioriterat.
Ja.
Men efter det här så ska jag åka ut till Almenäs. Och så har vi då en öppen triathlon-träningsdag, eller ja, 2 timmars triathlon-träning för de som vill då.
Vad härligt.
Som förberedelse för våra event om en vecka. Inför de nära förestående eventen, Borås triathlon, men också Borås swimrun då, som går på söndagen.
Just det.
Och vi pratade om det innan vi hämtar kaffe, att vi har ju oerhört många som kommer på våra event den här gången.
Det är ju
rekord med så mycket.
Det är otroligt stort rekord. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt siffran från förra året, men det är ju närmare 1000 personer i år i alla fall.
Ja, 900 föranmälda. Och jag tror att vi hade ungefär 650 personer under de 2 dagarna förra året.
Just det. Ja.
Så att vi har gjort någonting. Vi måste ha varit väldigt, väldigt bra, Niklas.
Det verkar så.
Ja.
Det verkar som att vi har gjort ett bra jobb.
Ja, men det är härligt.
Ja,
ja, det är riktigt kul. Man har ett event, det är ju 2 event, men en eventhelg för nästan 1000 personer. Det är fan, det är respektingivande.
Det är det.
Och grejen är så här att tittar man så här på, man brukar ju säga att ja, men Sveriges största maraton, ja, men det är ju Stockholms maraton. Mm. Och sen Stockholm maraton, och sen är det så här, ja, det är några andra mara. Det är ju ett jättedropp ifrån Stockholm maraton. Sen är det någon annan mara som samlar ett antal tusen. Men sen är det ju så här, sen är det ju Kalmar Ironman som är typ nummer 3 skulle jag gissa. När det gäller antal människor då, i ett event där man springer maraton.
Just det.
I sammanhanget då. Så jag undrar vad vi kommer i listan över halvmaraton.
Ja.
Göteborgsvarvet är roligt på.
Göteborgsvarvet är större, nej.
Feklöv större, 55 000. Det kan jag ju bara säga att jag är glad att jag inte arrangerar en halv Ironman för 55 000 personer.
Ja, det är nog lättare att bara hålla sig till löpning om man ska ha så många deltagare i sig.
Ja.
Tänk dig växlingsområdet.
Ja, sjukt.
Det hade varit omöjligt ju. Det finns inte så stor plats.
Nej, det har faktiskt varit helt bisarrt. Vi får köra sådana här löpande, sådana här rullande vågor i en vecka ungefär.
Ja,
ja.
Ja, nej, men det är väl tur att vi inte har 55 000.
Nej, men nästan 1000,
ja.
Över 2 dagar.
Det är helt
och 550 då som kör. Nu kör ju inte alla halvironman, utan ganska många kör ju faktiskt våran sprint också då.
Ja.
Och vi hoppas nu bara att vädret skärper till sig lite grann här kommande vecka då.
Ja, det ser ut som det brukar göra inför våra event.
Bortsett
från förra året då, där det var någon slags tropisk värme över hela Sverige i 4 månader.
Då var vi inte heller riktigt nöjda, för då var vi oroliga för den andra delen. Då var vi oroliga för att det skulle vara för varmt. Det var ju otroligt. Det var ju hett förra året. Jag ska inte säga att jag led på något sätt, men jag gick ju rakt in i den här duschen. Jag stod i målområdet. Jag gick ju in i duschen som finns där ungefär en gång varje kvart och bara duschade mig rakt uppifrån och ner med kläder på. Aldrig får man vara riktigt nöjd. Det är nog en svensk personlighetskvalitet skulle jag tro. Faktiskt då. Men, och i sanningen är ju att när man har stora löpevent och sådär, hellre att man har lite grann på den kalla sidan faktiskt än för varmt. För att bli för kall, det är ju inga problem egentligen. För folk blir ju varmare när de springer och sådär. Men för varmt, då kan det ju inträffa ganska allvarliga skador och problem. Och det är ju inte så att någon har dött på ett konditionsevent för att de har liksom frusit ihjäl.
Det finns ju
folk som svimmar, hamnar på sjukhus och till och med dör på grund av värmekollaps och så vidare då.
Ja, och vi hade väl våra allvarligaste tillbud som vi någonsin haft förra året också.
Ja, men inte relaterat till vädret tror jag inte det var.
Nej, det kanske inte
men
var.
Men överansträngningen då kanske.
Ja. Nej, det är väl svårt att säga om det hade med värmen att göra eller inte.
Precis.
Men ändå.
Så är det ju faktiskt. Ja. Och, men vi ska säga så här, är det så att man känner sig sugen och vill slänga in en anmälan är ju stängd nu på sajten är ju liksom stängd för anmälan där, men det framgår ju också väldigt tydligt att om man vill efteranmäla sig så gör man det via mail. Mm. Och det kommer, det finns plats för efteranmälan.
Ja, härligt.
Ja, och då finns det en mailadress där som man drar iväg till. Det är malin@colting.se som har hand om det, och vi kommer till och med också att ha efteranmälan på plats.
Just det.
Så att det är ännu inte för sent om man känner att det drar lite grann i så att säga triathlon-genen eller swimrun-genen, så finns det möjlighet att kasta in en anmälan, ta med sig några kompisar och komma till Borås och våran fantastiska bana.
Just det.
Och vårat härliga event.
Det kommer man inte ångra.
Jag laddar ju nu för den här veckan, Niklas. Jag sov, jag hade en fantastisk sömn i natt.
Ja.
Jag låg och kramade min son. Och,
det förstår jag.
Ja, alltså, helt underbart. Och kände så här att nu samlar lite kraft inför den här arbetsamma veckan då.
Mm.
Det hela verksamhetsåret kulminerar. Det här är ju så här, det är vårat nyår, eller vad man ska säga.
Eller hur?
Ja, här är det kulminerar.
Ja.
Arbetsåret kulminerar i och med den här helgen.
Just det, ja, så är det. Sen börjar det om.
Kan man säga, men sen är det ju väldigt
kul. Det känns så.
Ja, så är det ju naturligtvis. Men det är
just liksom med nyårsreferensen.
Ja, men det är liksom en skolavslutning, som en examen, kan man säga.
Mm.
Och sen väntar då ett sommarlov, typ sommarlov.
Typ, ja. Mer eller mindre.
Nu slutar man ju aldrig jobba när man driver ett företag, så, men det är ändå att det kulminerar ju i och med kommande helg då.
Mm.
Titta, nu bryter solen fram här också.
Eller hur?
Genast gick det upp en grad i vattnet.
Men du, om man då inte har anmält sig än och tänker komma hit på tävlingsdagen, kanske tävlings-PM ligger ute på hemsidan,
ja.
På Borås Triathlon, även på Borås Swimrun.
All information finns ju ute på sajten,
ja.
Och all information får man ju också tillmailat sig då.
Om man är anmäld.
Ja, om man anmäler har man fått det med det redan, men om man efteranmäler sig så får man information om vart man hittar relevant tävlingsinformation också. Ja. Men det är inte så mycket med det egentligen. Man ska ha med sig den utrustningen som krävs, och så ska man se till att komma i tid, och så ska man se till att ha med sig ett jävligt gött humör bara.
Ja, och sen är det bara att köra.
Ja, sen är det bara att köra och ha det kul. Eller så kul det är nu att köra swimrun eller triathlon.
Men det är ganska kul efteråt i alla fall.
Ja, alltså, det är ju en fantastisk inramning. Det är ju härligt, och det är ju härligt att det är ändå en härlig ansträngning att utsätta sig för.
Verkligen.
Ja.
Men det brukar ju i alla fall vara härligt att gå i mål på våra event, även om
det finns ju dagen. Det finns ju mycket i det. Jag var ju på simresa i Kroatien här förra veckan då,
ja.
Och vi pratade ju underbart gäng hade vi, och vi pratade ju väldigt mycket om det här, men liksom att det var ju lite kallt i vattnet faktiskt nere i Kroatien den här gången. Det regnade de första dagarna. Första dagen regnade, så det var lite blåsigt och kallt så här. Men just det här att det är ju ingen sån här och glida ner i en bubbelpool när man hoppar i havet då.
Nej.
Utan det är ju lite så bara och jag simmade utan våtdräkt nästan hela veckan ändå naturligtvis då.
Hade du med dig någon våtdräkt?
Jag hade det, jag simmade med våtdräkt. Första, den dagen vi kom ner simmade jag med våtdräkt, för då regnade, då var det ju riktigt dåligt väder. Då var vi i Split. Sen dagen efter simmade jag med våtdräkt två pass, och sen simmade jag med våtdräkt på morgonen dagen efter. Men sen var det våtdräktslöst och hela vägen. Men vi pratar mycket om det här med bekvämlighet och obekvämlighet, och just det här att det är inte alla som förstår vitsen eller vikten av att utsätta sig för sånt som är lite obekvämt initialt. För det är ju faktiskt bara obekvämt även då när jag simmar utan våtdräkt. Det är ju faktiskt bara obekvämt precis som man hoppar i. Alltså, och det är inte ens obekvämt, men det rusar ju till lite i kroppen så här.
Mm.
Men sen är det ju inte obekvämt alls. Sen är det ju härligt, sen kommer man in. Men vi pratar ju...
Pratar du om din 7-graders gymnasium på Gotland?
Ja, absolut.
Där kom du aldrig in i det.
Nej, men det var det mer obehagligt. Men det är ju lite över gränsen för vad som är obekvämt och på gränsen till farligt och dumt nästan då.
Ja.
Ja, det är ju en annan nivå obekvämlighet. Den är ju inte rimlig för människor att utsätta sig för, tycker inte jag.
Nej.
Det är ju en annan nivå av vad ska man säga?
Idioti.
Ja, det är ju en annan nivå av... obsessive compulsive behavior.
Mm.
Men det är ju mer att klara av en väldigt svår uppgift då. Men vi var nog rörande överens, och det var kul att prata om. Alla har ju sina skäl till att utsätta sig för lite obekvämlighet, och alla har ju sin personliga resa, och alla har också, som vi kom fram till, sitt kors att bära.
Mm.
Just det här i livet då. Människor som har överkommit kanske sjukdomar eller svårigheter, gått ner i vikt, personliga motgångar, sorg. Ja, vad det nu kan vara som man har gått igenom i sitt liv liksom, och det, för att klara av sådana saker, det väljer man ju inte. Det krävs ju en jävlar anamma och vilja och liksom sådär, och man får ju det lite grann genom, man tränar de kvaliteterna lite grann faktiskt med så ändå anspråkslösa saker som att hoppa i kallt vatten. och simma lite. Det ligger någonting i det. Ja. Och det är ju ett av skälen till att man faktiskt ska ta sig då till Borås Triathlon och köra våran tävling.
Det är ett jättebra skäl tycker jag.
Och det är ju verkligen så här, det är ju också en glädje och en ynnest att det är ingen uppoffring att få anstränga sig så här. Och det relaterar ju också ganska bra till det ämnet som vi kommer komma in på alldeles strax här.
Ja.
Som vi ska diskutera om.
Eller hur?
Jag vill bara pusha för en sak som jag faktiskt har på jobbagandan då efter eventen. Det är ju att jag har ju en öppet vatten, på tal om öppet vatten och kallt vatten då. Mm. Eller simma.
Förhoppningsvis varmt vatten vid det här tillfället. Vi får se.
Varmare. Ja. Kanske ändå inte så varmt vatten som
mindre, ingen har. Mindre kallt vatten.
Ja, men så som det är i Sverige. Ja. Det är att jag har ju en open water clinic den 6 juni i Borås.
Och det innebär att man...
Det innebär att vi har en hel dag där vi då kör fokus på öppet vattensimning. Där vi kör tre stycken simpass. Mm. Ett först teknikbaserat simpass i bassäng på Lidebergsbadet. Gå igenom tekniska grunder. Liksom sätta tonen, prata lite teori. Sen har vi lunch. Och sen så kör vi också då två stycken tillfällen i öppet vatten samma dag. Så det är en hel dag mellan 10 och 18. Där vi då kör... vi liksom... En riktig crash course i öppet vatten med allt vad det också innebär i öppet vatten, med navigering, våtdräkt, pacing, andning, att kunna ligga på rulle på någon annan.
Mycket att tänka på där.
Ja, men det är mycket, och det är ett jättebra tillfälle då för alla som eventuellt ska köra Vansbrosimningen, köra Kalmar, köra någon triathlon eller som bara vill liksom lära sig lite mer. Så det finns platser kvar till Open Water Clinic i Borås 6 juni. Man hittar anmälan på colting.se.
Härligt.
Så det kan man kika lite grann på om man är sugen då.
Det ska man göra.
Ja, definitivt.
Härligt. Men ska vi ta våra partners innan vi hoppar in på ämnet?
Det tycker jag att vi gör.
Då kommer de här.
Då har vi till att börja med... Selexir,
ja.
Mm. Kan inte du berätta lite grann om vad du känner för Selexir, Niklas?
Men Selexir är ju som en vän som håller en i handen genom livet, helt enkelt. Som man alltid kan ringa till. Ja. Som alltid har svaret.
Ja.
Det är också en sammansättning av de två orden, cell och elixir.
Just det. Mm. Det var lite mer dit jag ville komma faktiskt.
Ja, just namnet, för att det är så vackert.
Ja, jag ville mer höra dig utveckla liksom den här känslan för namnet, ja.
Ja.
Det var...
Ja. Ja, men jag har ju inte sagt Selexir så här i offentligheten nu då på några veckor.
Nej.
Men jag ser ju det varje dag när jag öppnar mitt badrumsskåp. Då tänker jag varje gång att det är genialiskt.
Så är det. Mm. Och inte bara är det nu Selexir, utan det är faktiskt formulan för det nya Selexir.
Selexir. Plus, vad heter det?
Ja.
Nya Selexir.
Nya Selexir kallar vi det faktiskt.
Ja.
Men ja, det uppgraderade Selexir.
Just det.
Så det är inte bara... det är Selexir 2.0.
Mm.
Ja. Och vad Selexir är, det är ju därför vi tycker det är lite kul att skoja om namnet då, det är att det är elixir för cellerna. Selexir är alltså kosttillskottet som skyddar kroppens celler och som förbättrar funktionen i cellens mitokondrie.
Just det.
Och det är just i cellerna som väldigt mycket av de åldrande processer som kommer att hämma oss med tiden faktiskt sker. Mm. Och Selexir då syftar till att se till att de åldrande processerna sker på så liten skala som möjligt.
Eller att man... Så det funkar väldigt bra på dig.
Ja, precis. Ja, nu är jag inte jättegammal än, som 46-åring.
Men, ganska gammal.
Ja, men... En som verkligen har tagit det här ett steg längre än mig faktiskt, det är Jonas Bohr, en av grundarna till Selexir. Han är ju 52 nu, om inte jag är helt fel. Och han började ju träna hårt när han redan var i medelåldern. Och är ju i sitt peak-livsform nu som 52-åring.
Ja, en ständigt uppåtgående kurva.
Ja, exakt. Jag skulle inte vilja hävda att jag är i mitt peak-livsform som 46-åring. Inte i de flesta parametrar. I någon kanske parameter. Kanske gäller överkroppsstyrka. Jag är himla stark faktiskt för tillfället.
Ja,
ja, men det, ja, så att där är du ändå. Det får jag ändå tacka Selexir. Jag håller ju mig helt och hållet frisk. Jag har energi. Ja, frånsett och vissa sådana föräldrar mini-neuroser som jag lider av då.
Ja, men de,
det är mer i själen. Ja. Selexid kanske inte fullt på djupet kan påverka själen.
Inte
men
än.
Definitivt mina celler.
Ja,
absolut. Och håller åldrarna tillbaka. Mm. Men vad selexid gör då, det är att tillhandahålla bränsle för cellernas mitokondrier att fungera lite bättre. Och att ersätta en hel del substanser som man har naturligt när man är ung, men som försvinner mer när man är äldre. Mm-hmm. Och Selexir är ju the brainchild av samarbetet mellan Jonas Bohr, vår svenska vän, entreprenör och nu menar framgångsrik mastercyklist, och hans bekantskap med läkaren Marcus Gittele, Dr. Gittele, en amerikan som har skrivit boken Growing Young.
Mm.
Och han är ju anti-aging-expert. Expert på hur det här faktiskt fungerar i kroppen, fungerar i cellerna och vilken roll mitokondrierna skriver. Och genom samarbetet de två emellan så har vi nu Selexir på marknaden.
Det är fantastiskt.
Och i den nya formulan, nya Selexir,
mm.
så har vi bland annat nu då ekologisk kurkumin.
Mm.
Det är ju härligt, för att exakt kurkuminen som finns då i gurkmeja, det är den verksamma substansen i gurkmeja då, som skyddar kroppen på många olika sätt och som verkar starkt inflammationshämmande. Sen har vi också resveratrol.
Vad är det då?
I ny Selexir. Resveratrol, eller resveratrol är det som bland annat finns i rött vin.
Mm-hmm.
Och man brukar då benämna, det finns ju när man pratar om olika typer av folkhälsostudier, så brukar man ju ofta prata om den franska paradoxen. Hur man då utifrån ett traditionellt eller konventionellt medicinskt perspektiv har oväntat lite problem i Frankrike. När det gäller exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare då, i förhållande till hur mycket de exempelvis röker. Och då har man sett att det till stor antagligen har väldigt mycket med rödvinet att göra. Och inte rödvinet som sådant egentligen, utan det som finns i rödvinet då, utan det här resveratrolet som då skyddar kroppens celler på olika sätt då.
Så det man kan säga är att i den nya Selexir så är det gurkmeja och rödvin.
Ja, skulle man vilja vara bland annat, ja, förutom de andra ingredienserna också då.
Ja, ja, självklart, ja, de tidigare också.
Just det.
Ja, ja.
Om man du vill hårdra det lite grann.
Ja.
Jag skulle vilja säga så här, att om man tidigare har tagit sitt Selexir till ett glas rödvin, så behöver man inte göra det nu för att få samma effekt.
Men man kan ändå göra det.
Man kan ändå, som jag gör ju det ändå då.
Du tar Selexir med rödvin.
Ja, om jag tar Selexiren till frukost.
Ja.
Idag gjorde jag exempelvis det.
Ja.
Då gjorde jag min nyttiga shake och så tog jag mina Selexir.
Ja.
Min Selexir.
Det blir bra ju.
Ja,
så att känner du någon skillnad på gamla och nya Selexir, tycker du?
Nej, det gör jag inte så sett.
Nej.
Och det finns ju liksom ingen smaksensation heller att ta del av.
Men
det.
Men jag tycker ändå att du ser lite yngre ut.
Tycker
när
du
jag träffar dig
sist? Ja, vad snäll du är faktiskt då. Men bara för att gå igenom vad som finns då i nya Selexir, så har vi då bland annat PQQ.
Mm.
PQQ, det ökar mitokondriernas antal och skapar mer energi. Vi har bland annat koenzym Q10, det är ju en välkänd antioxidant. Och den samverkar med en annan ingrediens, acetyl L-karnitin.
Mm.
ALC, som är då en livsviktig aminosyra, och den synergin de emellan gör både mitokondrier och cellfunktioner mer effektiva och stimulerar våra kognitiva förmågor, och dessutom så städar de cellerna.
Mm.
Så ett fastedygn där man slår på den här autofagin,
mm.
och där man då käkar sin måltid och boostar med lite Selexir i samband med det. Det är ju rena dunderkuren faktiskt.
Det är det, va? Mm.
Kanske därför du tycker att jag ser lite yngre ut.
Kan det vara?
Faktiskt.
Mm.
Ja. Jag har ju faktiskt klippt mig sen vi såg senast. Jag har varit väldigt mycket lurv runt själva öronen kanske.
Ja, så som jag har nu, tänker du?
Ja, exakt. Jag hade lite så mikrofon. Så att jag, men nu är det mer städat. Nu är mitt huvud avlångt.
Just det.
Toppigt kan man säga. Mm. Lite conehead.
Mitt faktiskt. Är tvärtom ganska brett.
Ja, ditt huvud är ganska runt faktiskt.
Ja. Ja.
Sen har vi då också bioperin i Selexir ingredienserna här, och det är ju egentligen bara svartpeppar, och det ökar bioupptaget på de andra ingredienserna då.
Just det.
Men vi ska inte glömma den här transresveratrolen. Det är verkligen optimerar och slår på anti-aging-gener och får våra celler att bli mer ungdomliga.
Mm.
Så att det är en super, det är verkligen en superformula i Selexir. Man kan gå in då på selexir.se och läsa mer om det här.
Mm.
Och man kan dessutom, om man inte har testat Selixir redan, så tycker jag man ska göra det. Då kan man testa en prova på månad för 295 kronor. Man får 33% rabatt då på ordinarie pris. Och då använder man koden Kolting. Kolting. Och är man ett fan redan eller har testat och vill köra vidare, så använder man koden Kolting15. Och det ger då 15% abonnemangsrabatt från då det ordinarie priset som är 439 kronor. Faktiskt så.
Generöst.
Mycket, mycket generöst. Jag testar faktiskt, och det här är lite hemligt kanske, men jag testar faktiskt en ny produkt nu från Selixir.
Mm-hmm.
Så att det är lite spännande. De har tagit fram en...
Får du säga det nu då, om det är hemligt?
Nej, men lite hemligt. Men de har en formula på något som kallas för Selixir Endurance. Mm-hmm. Ett litet pulver man blandar i dryck då, som man kan dricka innan man tränar.
Är det för småbarnspappor?
Det är absolut för småbarnspapper. Det är i synnerhet framtagen. Och det är faktiskt den nästa grej som vi ska göra med Selixir. Det kommer heta Selixir 3.0 småbarnspapperformulan. By Kolting.
Ja, den ser man fram emot.
Ja, den är där är det. Då kommer ett glas, då kommer en flaska vin med varje abonnemang, varje månadsabonnemang.
Ja, men det är bra.
Faktiskt.
Ja, härligt.
Nej, men så jag ska testa den här. Jag har faktiskt inte testat den än. Jag har fått den skickad till mig då. Jag ska testa den här Selixir Endurance och se vad... Och jag gör det med väldigt mycket spänning och tillförsikt, med tanke på den kvalitet som Selixir kosttillskottet har.
Det ska bli kul att få ett
utlåtande. Ja, det ska bli spännande faktiskt att se då.
Härligt. Men du, då tackar vi Selixir för den här veckan. Och så ska vi presentera någon mer, eller hur?
Ja, vi ska presentera VR-labs också.
VR-labs.se,
där man kan göra egna blodprover. Det här pratade vi mycket med Martina i förra avsnittet faktiskt. Hur man kan, eller ja, behovet och värdet av att faktiskt kunna gå och göra tester på sig själv. Utan att be en läkare om lov, utan att vara utlämnad till läkares godtycke. För att själv kunna följa vissa trender, följa vissa siffror, följa viss utveckling. Kunna se effekten av det man gör. Kunna se alltså just det här vidden och vikten av att vara proaktiv. Mm. Se olika typer av träning och livsstilsmönster, hur det påverkar en och sådär. Och framförallt kanske när man mår helt normalt och bra, bara att få en baseline. Att få baseline-värden för vad är normalt för mig. För man ska vara väldigt skeptisk till, eller skeptisk kan man kanske inte vara, men man ska förhålla sig med viss försiktighet till det här som klassas som normalt för alla andra människor.
Just det.
Normalreferenser, normalvärdena. Därför att det kanske inte alls är normalt för mig. Det kanske inte alls är normalt för dig. Så är det. Du kanske inte siktar på att bara överleva. Utan din nivå, det du vill ha. Eller det du ska ha för att fungera optimalt. Kanske är helt annorlunda. Eller ser helt, ligger långt upp på skalan. Eller långt ner på skalan. Eller till och med utanför skalan. Och då är det bra att ha en sån här baseline. Så att man vet hur ens egna standardvärden ser ut. Och då har man också någonting att jämföra med när det kanske blir lite sämre någon gång.
Eller hur?
Rent hormonellt, blodfetter, järn, vad det nu än är. Det finns mängder av parametrar i de här olika paketen som VR-labs har då.
Hur gör man för att testa sig då?
Man går in på VR-labs.se och så går man in och bokar ett test. Man bokar ett test i den stan där man vill göra ett test. Man får en kallelse eller en tid. Och så går man och gör ett enkelt blodprov, och så får man svaren på nätet. Kommer efter bara några dagar.
En del svar brukar trilla in samma dag nästan, tror jag.
Ja, det är väldigt, väldigt...
De är snabba.
Ja, de är väldigt, väldigt snabba. Och det finns väldigt mycket... Ja, det är en extremt... Vad ska man säga? Den är väldigt kompetent tjänst och den är väldigt användarvänlig. Det var ordet jag sökte. Den är extremt användarvänlig och väldigt tacksam att ta del av. Då. Och man lär sig väldigt mycket och kring det här också.
Härligt.
Och vill man testa det här så har vi även här en kod som man skulle kunna använda. Som ger användarna 5% rabatt på det som heter då Hälsokontroll XL eller Hälsokontroll XL Plus. Eller på det testet som har mitt namn. Och då skriver man Kolting helt enkelt som rabattkod och då har man 5% rabatt.
Härligt.
Inte jättemycket, men ändå någonting.
Det är klart att det är.
Ja.
Härligt.
Ja.
Då tackar vi också VR Labs. Ja, Jonas, du missar ju två av din sons största händelser kanske nu när du var i Kroatien och simmade i kallt vatten.
Eller? Ja.
Hittills i alla fall.
Ja, han ju lärde sig massa saker under tiden jag var borta.
Ja.
Bland annat så sitter han ju väldigt bra nu.
Ja, men han startade ju också i sina första lopp.
Just det, han gjorde sin tävlingsdebut.
Det är ändå stort. Med,
han gjorde sitt första framträdande i nummerlapp.
Det är ändå stort i familjen Kolting Lilja.
Ja.
Som ni heter i folkmun.
Just det. Och Rufusbarnet.
Ja. Det måste, ändå vara en av de största händelserna i hans liv hittills. Man ser
som han är allmänt känd under. Ja. Rufusbarnet. Rufusbarnet gjorde sin tävlingsdebut med nummerlapp.
Ja.
Han gjorde faktiskt 3 stycken framträdanden i nummerlapp under den här veckan jag var borta.
3 stycken
tror jag. 3 stycken. Först var han med på barnvagnsjoggen, tror jag det heter, eller något liknande, under Göteborgsvarvets event.
Mm.
Då var det ju faktiskt, och det var ingen tävling. Jag vet inte ens om de hade nummerlapp faktiskt. Men det var ju så här 2, någonting kilometer. Och,
det var ett event han deltog i.
Ja, det var ett event han deltog i, som han sprang, som ja. Elin sprang med honom i vagn.
Precis. Räknas man som åskådare eller deltagare när man sitter i vagnen?
Nej, det är
en gråzon där.
Om det jag tvistade om lärde. Men efter det så såg Elin att det också fanns en tävling där Rufus själv kunde deltaga. Det var en sån här 400 meter knattejogg.
Ja.
Och då har han en egen nummerlapp och får en egen medalj.
Okej.
Och nu är inte han så bra på att jogga än.
Nej
men Elin, men han går med stöd nu, Rufus.
Hur gammal är han?
Han fyller 8 månader på våran Borås triathlon, så han är 7 månader plus då. 7,5 månad var han väl då förra veckan typ.
Ja, just det.
Ja, nej, men så hon gick ju med honom då runt och han fick en sån här tävlingst-shirt, nummerlapp. Och så gick hon, hon bar ju honom lite grann då.
Mm.
Någonstans på mitten där. Men annars så fullföljde han för egen maskin. Ja, med stöd.
Med stöd.
Ja. I riktiga friidrottstävlingar så är det ju faktiskt, man blir ju diskad om man får hjälp på det sättet. Det finns ju en berömd... Det finns ju några sådana här berömda scener ur vissa maratonlopp där folk har så här raglat. Det finns ju framförallt en berömd scen ur från damernas maraton OS 84.
Ja.
Den schweiziska bronsmedaljören då, medaljösen, raglar ju då runt inne på stadion där.
Och hittar inte rätt.
Nej, hon var ju helt utmattad eller vätskebrist eller bara väldigt trött. Så hon raglar ju.
Mm.
Och instinkten från funktionärerna är ju liksom att springa och hjälpa den naturligtvis. Då, men hade hon gjort det här, hade hon ju blivit diskad då.
Ja, just det.
Sådär. Och det finns ju några andra tillfällen där folk är så här. Det kan vara muskulär utmattning. Det har man ju sett på Ironman på Hawaii och sådär. Men får man hjälp då att hålla balansen och sådär. Eller att man tar under armen, då blir man faktiskt diskad. Om det är en funktionär som hjälper den. Om det är en medtävlare som hjälper den så är det ju helt okej.
Är det så?
Mm.
Men det är svårt att tänka mig att någon annan 8 månaders bebis skulle komma och ta Rufus under armarna.
Nej, exakt.
Speciellt eftersom han är större än andra 8 månaders bebisar.
Och det är ju precis, det är inte riktigt samma, det är inte riktigt samma dignitet och inte riktigt på samma sätt.
Undrar hur det hade bedömt.
Det här var ju inte en tävling heller.
Undrar hur det hade bedömt om det var en annan mamma som hjälpte Rufus, ja, som också hade en bebis.
Ja, men nu var ju inte det på nivån tävling eller diskning eller så här riktigt då. Men sen var de också med och sprang... kretsloppets nya, eller så här, de kallar det för avloppet. Ett lopp som det var tydligen jätteskärmigt. Ja. Det var tydligen jätteväl arrangerat. Det var ju våran vän Erik Wikström som har styrt upp den, han jobbar med kretsloppet, som styrde upp den bansträckningen när man sprang ifrån på ett nytt motionsspår här i Borås. Det målet också var då vid Sobacken, våran energiåtervinningsavfallsanläggning då.
Mm.
Och då fick man, när man gick i mål, godisar som var som små bajsklumpar.
Mm.
Och då äppeldryck som var lite kiss då, kiss och bajs. Och på nummerlappen står det, nu kan vi ta ännu mera skit.
Ja.
Så det var ju väldigt fyndigt och roligt och med mycket humor.
Man har byggt en ny avloppsledning här i Borås från staden ut till den här återvinningsanläggningen.
En avloppsledning, är det inte en... Det är en fjärrvärmeledning eller?
Ja, det kanske det är. Men, ja, men
en jävla...
Det är väl för att inviga den här nya ledningen.
Det är en jättegata i alla fall som har gjorts, eller som man har liksom grävt upp då, lagt in då. Ja, hur som helst då. Men han har varit med på tre stycken löpevent här nu då.
Ja.
Och det föranledde, och det har ju föranlett lite så här.
Men här på avloppet åkte han också barnvagn.
Ja, det gjorde han ju då. Ja, han hade ju inte på bara 3 dagar lärt sig att springa så bra.
Nej.
Även om han lär sig fort då. Och sådär, ja, vi älskar ju, Elin framförallt älskar ju event. Hon skulle kunna köra ett event i veckan, om inte fler liksom. Hon älskar ju att ha nummerna på och få medaljer liksom. Sen hur det, placeringen och sådär, det är inte så viktigt för den här tiden så, utan just att vara med på ett event tycker ju Elin är väldigt roligt då.
Då skulle du ju ha styrt upp en sån morsdagspresent än idag med en nummerlapp med stor mamma nummer 1 på och en medalj.
Fan vad bra är Niklas att du inte sa detta tidigare. För att att inte jag kom på detta tidigare.
Det kommer fler morsdag. Det kommer en per år.
Detta hade ju varit så himla fyndigt. För jag har ju fannat lite i mörkret nu här efter morsdagspresentet Elin.
Ja.
För att hon får lite presenter lite här och där ändå.
Ja.
Så att just det här när det blir nu är det en ny företeelse, en morsdag.
Eller hur? Det har man inte varit med om tidigare.
Ja, och jag tänker bara så här. Det är ju lite grann Rufus uppgift att ge till sin mamma.
Ja.
Ja. Men han har inte riktigt nått den åldern då kanske.
Han behöver ha lite stöd där.
Jag tittade på frågan på Rufus i morse och bara, Rufus, vad... vad ger du mamma?
Ja.
Han bara, bajsblöja.
Bajsblöja.
Nej. Ja. Men i alla fall, men det här har ju då, vi har ju pratat mycket om det här i jag gällande om vad vi ska sätta Rufus i för aktiviteter.
Mm.
Vi har pratat mycket om det här och vi har tänkt att det här är ett intressant avsnitt att prata om när det gäller då barn. Barn och motion, men också barn och tävlingsidrott. Mm. För barn och motion är ju en annan sak. Det kan ju vara det att man initierar att ja, barnen hänger med mycket på promenader. Man är ute i skogen och tycker om att vara ute och gå med hundarna. Alltså att man uppskattar det här, ja, fysisk rörelse helt enkelt. Och det är ju en sak.
Mm.
Och det tror jag ju att det är ju de allra flesta. Det finns ju nog inte någon som säger att nej, det är oviktigt. Eller ännu värre, det är dåligt.
Nej.
Det kan jag inte tänka mig att någon ska säga så här, nej. Usch vad stressigt för barnen att behöva använda sin kropp till någonting. Det kan jag inte tänka mig att det är någon som är så dum som skulle påstå det att det är
varit,
negativt.
Det hade varit förvånande.
Det hade varit väldigt förvånande. Men du har ju varit extremt insiktslöst också. Ja, men det är ju ett problem idag för att det är ju många föräldrar. Det är ju många barn idag som växer upp och är extremt dåligt grundtränade. Och då, utan att överhuvudtaget blanda in idrott eller tävlingsidrott i det. Utan att de har bara fått väldigt lite motion.
Rörelse,
ja. De har fått väldigt lite rörelse under sin uppväxt.
Mm.
Så där den frågan vill vi ju gärna lyfta och det tänker du säkert du tänker ju exakt samma inställning som jag där eller ni har ju det med Lilly.
Ja.
Det är klart att hon ska röra sig och få röra på sig så jättemycket som det bara går.
Det är klart.
Men någonstans på vägen är om man då initierar sitt barns motionerande om vi använder ordet av fysisk aktivitet så blir det ju naturligt vid ett steg ofta att det övergår i någon form av barnidrott då.
Precis.
Om man nu sätter, vi tänker ju så här att vad vill vi sätta Rufus? Jo, det är klart att Rufus ska lära sig att simma. Det är ju självklart. Och det jobbar vi på nu, vattenvana. Och sen, men det blir väldigt naturligt att det blir någon så här mer organiserad simskole. Alltså mer i simklubben Älvsborg då. Där de får lära sig så här, i krålskola, eller simskola, krålskola, sen medleyskola. Sen blir det ju naturligt att man vill testa sina färdigheter och vara med på lite ja, simtävlingar helt enkelt.
När börjar man med sån här babysim som ni hjälper på med Rufus?
Fyra månader. Ja, men sen är ju det ett glapp där. Sen är ju det är ett glapp någonstans ifrån det här babysim och det är ju inte initierat. Det har vi ju gått på, det är ju en privat aktör.
Mm.
Men sen när man kan sätta då barnen i mer riktig så här att de ska lära sig riktig simsätt. Det vet jag inte riktigt när man gör om det. Man kan börja när, från 3 eller 4 års ålder eller någonting.
Just det.
Men och, i alla fall, vi har ju också tänkt att ja men det är klart att vi bor ju väldigt nära Hästrastugan. Det är klart att vi ska sätta honom i den här fantastiska skidskolan som Erik Wikström med flera har. Mm. Lära dem åka skidor. Det är ju teknikträning. Samma sak med orientering. Det gör också Hästra IF.
Mm.
Orienteringsskola.
Mm.
Lära dem färdigheten. Lära dem att tycka om att använda sin kropp och så vidare. Många olika aktiviteter. Vi har inte ens vad det nu än är som han verkar tycka är roligt.
Precis, han kanske vill spela fotboll eller
ja, han kanske vill
hockey.
Kanske
hockeyfarsa, det var
kanske
kul.
Kanske spela
köpa
hockey.
Skydd och hjälm och skridskor.
Ja, det är så att han prompt vill det, då supportar vi ju det.
Men, Jonas, vi har lite ont om tränare i hockeyklubben här. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp en dag i veckan?
Ridning, det blir Elins grej i så fall. Då. Nej, men allting som han vill göra, det är klart han ska få göra. Allting som han tycker verkar kul att få lära sig eller testa på, det är klart han ska få göra det.
Man brukar prata om att det är bra att barn testar mycket olika idrotter.
Ja.
Just för att lära sig vad de gillar med mera av dem.
Absolut, och att de ska få en grundfysik. Och det är inte en grundfysik för att prestera, utan det är en grundfysik för att bli människor, bra människor. För att få en stark och frisk kropp och ett sunt förhållningssätt till sin egen kropp. Det är ju hela poängen. Men sen är det intressanta, och det är ju där den stora vattendelaren går mycket när man pratar om barn och idrott, och om det är bra för barn att tävla.
Mm.
Om det är bra för barn att då tävla i idrott eller att så här. Och om man kan vara med och idrottsträna utan att tävla. Eller om man idrottstävlar utan att utse vinnare och förlorare. Nu är det ingen som utses till förlorare, men korna man är vinnare så är det ju per definition också folk som inte vinner.
Precis.
Och som då i tolkningsföreträde kan anses vara förlorare.
Mm. Kommer du ihåg den här? Du har sett det klippet, What's Up with Millennials? Ja. Där vi pratade om en del om det, att det är inte positivt att växa upp och tro att alla som deltar vinner och får medalj. För att så fungerar det inte i livet stort, utan att vinna kräver ett visst mått av arbetsinsats. Och det är viktigt att lära sig det tidigt i livet.
Och det är ju lika viktigt, om inte viktigare, att lära sig att förlora. Eller att förstå att andra faktiskt är bättre.
Ja,
jag vet ju vad jag tycker om det här liksom i sammanhanget. Och, jag menar,
Att lära sig att ta motgång och besvikelse, det är ju kanske något av det viktigaste att lära sig faktiskt. Det är viktigare, som jag håller med dig, det är viktigare att lära sig det än att lära sig att vinna.
Ja, det finns ju många olika aspekter av det här, men du berättar, jag är glad att vi inte arrangerade eventen igår.
Ja.
För det var ju sjukt mycket trafik här på Almenäsvägen, för de hade ju en stor fotbollsturnering då på Ryda sportfält. Det är för övrigt våran... Det ligger liksom mitt på våran tävlingsbana för sprinten åtminstone då.
Mm.
Men vi använder ju den här vägen väldigt mycket. Och då var det ju någon sån här bra kompis klassfotboll, tror jag.
Just det.
Du hade väl någon polare som hade något barn med där, va?
Ja, jag har flera kompisar, eller jag har i alla fall kompisar och en bror som hade barn med där.
Ja, så var det.
Ja, men jag frågade då, jag pratade med min kompis igår och efter att de hade varit där och frågade hur gick det för dem, vann de? Så han bara vann. Och så hans son satt bredvid honom i bilen, så han bara hur gick det? Och då ropade han, vi blev överkörda i två matcher och vi vann två. Så jag bara, ja, men gick de vidare då? Han bara, nej, men det finns inget sånt upplägg att man går vidare. Att det är typ gruppspel, kvartsfinal, semifinal, final. Utan man åker dit, så spelar man fyra matcher och sen åker man hem. Och man räknar inte mål och resultat. Och de här killarna är 8 år och fotboll är, nu är det klassfotboll så att alla har ju inte fotboll som sitt största intresse. Men han, i alla fall hans son då, spelar ju fotboll och det är hans största intresse och han spelar i en klubb och så här.
Mm.
Så de kollar ju på Champions League och andra grejer. De vet ju hur fotboll går till. De vet hur man räknar mål. De vet vad som krävs för att man ska vinna.
De vet vad som definierar en vinst i fotboll. Ja. Man gör fler mål än motståndaren.
Ja, de har Zlatan som idol eller någon annan. Liksom. De fattar ju grejer med fotboll.
Ja.
Så att det är rent löjligt att låta... Nu kanske det är en sån här klassfotboll då kanske det är okej då. Men jag tror att det är likadant på många andra
sätt. Fast jag är emot det. Jag menar, jag kan tycka det är rimligt att alla får spela fyra matcher.
Ja.
Det tycker jag är okej. Det tycker jag är helt så här. Men det är ur ett organisatoriskt perspektiv och allting. Det är helt rimligt. Men att man inte räknar målen i respektive match, det är fullständigt... Det är ju att underskatta barnen.
För barnen räknar målen.
För barnen räknar ju själva målen.
Ja.
Och att liksom inte kunna... Och att inte kunna initiera, för jag menar, där har ju idrott, det är ju hela poängen, en av de viktigaste värdegrunderna tycker jag som idrotten lär ut. Det är att, ja, ibland är det andra som är bättre och då gäller det att kunna hantera det och att kunna vara en god förlorare.
Mm.
För att de andra säkert var lite bättre på det här eller hade tränat mer eller ja, det var det nu än är. Men ibland så vinner man också.
Ja. Och ett hårt arbete, eller i alla fall... Ett hårt arbete, det kanske låter fel, men i alla fall en insats. Om man gör en insats så kan man nå ett bättre resultat.
Ja, såklart.
Ja.
Ja.
Det är ju viktigt att lära sig också.
Ja,
det att man ju... kan inte bara... Att bara delta kommer inte ge samma resultat som för någon som anstränger sig.
Och det här måste ju vara ett väldigt svenskt fenomen. Och det här är ju en väldigt olycklig trend i vårt samhälle. Det här är ju några riktiga mes och välproppar som har satt den här agendan. Som inte på något sätt gynnar barnen utan som mer tar hänsyn till vuxna människors fucking fobier eller neuroser eller issues.
Ängslan, liksom. Ängslan. Som jag inte vet vad det är man är ängslig för.
Nej, för att jag kan ju säga, jag har ju idrottat i hela mitt liv.
Mm.
Och jag har ju varit idrottsproffs. Jag har ju varit liksom, jag har ju försörjt mig på min idrott. Jag har ju tagit VM-medaljer. Men på riktiga VM, långdistans VM i ITU, så har jag ju kommit tvåa. Och jag har kommit trea, jag har kommit fyra, jag har kommit femma, sexa. Jag har tagit alla topp 10 placeringar, men jag vann inte.
Något av det som grämer dig mest kanske?
Ja, jag var tvåa, trea, fyra. De tre loppen, tvåa, trea, fyra, hade en total tävlingstid på sig. Det var en Ironman då, i ett långdistans 2001, då var det ju en Ironman. Det var ju tävlingstid lite över 8 timmar.
Mm.
Sen var det två stycken, var det ITU, så ITUs långdistans sen, åren efter, då körde man då... Ja, då det kallas för långdistans och då är det 4 kilometer simning, 12 mil cykel, 3 mil löpning. Det är ändå 5,5 timmar, 5,40 tävlingstid.
Mm.
Så att vi säger över 20, ja, runt 20 timmars tävlingstid på de tre loppen. Och totalt sett det som skilde då för mig, en andra, en tredje och en fjärde plats från att vara tre guld, var på de 20 timmarna 4 minuter.
Mm.
Är du med?
Det hade varit härligt om man inte räknade placering.
Ja, men för mig är det så här, 4 minuter. Och det är därför jag kan vara så här. Ja, det var väl en okej karriär, men vad fan, liksom
4 minuter till så hade den varit.
Det, men hade man inte hoppat över de här träningspassen som man någon gång hoppar över någon gång då.
Mm.
Ja, du vet, om man inte hade varit så vek någon, är du så här, jag är trött eller så här, tycks synd om sig själv. Men jag har tränat 5 timmar redan. Nej. Men hade du inte varit så mesig så hade du kanske haft 3 guld. Nej, så tänker jag inte, för jag vet att jag gjorde allt jag kunde. Jag gjorde jättebra lopp.
Ja.
Men jag accepterar också att det fanns folk som var bättre.
Ja.
Men det är ju väldigt små marginaler. Så vad jag vill säga är så här. Sen har jag ju vunnit saker också. Men jag har jävlar mig förlorat många, många, om man nu tycker att en andra plats på ett VM är att förlora. Men om man säger så här, jag har inte vunnit så är det jättemycket.
Nej.
Nej, i ärlighetens namn. Och hur många är det som
vinner? Så många tävlingar som du har ställt upp i. Nej. Så är väl antalet första platser inte...
Nej, men och hur mycket vinner? Och det handlar ju mycket om så här, vad tävlar man som... Ja, det är klart, hade jag bara kört svenska tävlingar och nöjt mig med att bara... Ja, men jag åker inte på VM, jag satsar på SM istället.
Mm.
Då hade jag kunnat säga så här, jag vann 27 SM-guld. Ja, eller jag vann DM i triathlon.
Mm.
Tills jag var 49... år. Ja, men alltså, ja, okej, okay, men om det är det man vill sätta ribban för sin personliga utveckling så kan man ju, men det är ju inte det handlar om. Det handlar ju om att utveckla sin potential och sådär. Så att jag kan ju tycka att ja, det var ju jättebra att vara två på VM och tre på VM. Sen man har ju andra, så man har ju det här ultradistans-VM eller ultraman då, som är ju ett obskyrt självbetitlat mästerskap. Men ändå, men man vinner ju, och jag har ju andra kamrater då som tävlar på... Också tävlar de här åren som aldrig vann någonting annat än kanske svenska vanliga svenska kuppen och såna grejer. Men så stora internationella tävlingar aldrig ens var på pallen. Kanske inte ens var topp 10.
Nej.
Men jag menar, det är ju det man lär sig väldigt tidigt. När jag simmar så vann jag ju, tog ju jättelång tid innan jag vann någonting. I, alltså så här, typ att jag vann ett lopp. Jag kunde vinna mitt heat och sånt där.
Mm.
Men det är ju en insikt jag fick väldigt tidigt. Nästan alltid finns det någon som är bättre än vad jag är.
Mm.
Nästan alltid finns det någon som är bättre än jag. Men det var ju också det som sporrade mig att träna hårdare och att se att jag kunde komma närmare och närmare. Och så till slut kunde jag vinna någonting då, även om inte det var jättestort så här i simning. Mm. Och jag kunde få vinna, till slut vann jag senior-DM i simning, vilket ju var skitstort. För jag såg upp som fan till dem som vann senior-DM när jag var liten då. Och kom sist på senior-DM, typ.
Just det.
När jag var 14 år och såna grejer. Ja, men alltså det finns ju en oerhört viktig, finns ju en viktig uppgift. Alltså det finns ju en viktig ödmjukhet att lära sig det. De som vinner någonting förtjänar ju nästan alltid att vara de som vinner. Och för mig så finns det inom räckhåll om jag jobbar hårdare och bättre och mer och är passionerad och dedikerad. Och att man som åttaåring inte får börja med det på något sätt och lära sig att ödmjukt förlora. Nej, men då växer man väl upp och blir en jävligt olidlig millennial som tror att världen är ens egna ostron.
Jag tror ju att vid 8 års ålder så bör man få räkna resultat med mera.
Ja, men,
men tror du att det finns en gräns någonstans där som man kan sätta? Den är väl individuell för alla beroende på hur intresserad man är av idrott och hur tävlingsinriktad man är med mera. Men om man skulle typ säga en generell gräns.
Nej,
här kan man börja räkna mål och vinna och förlora.
Jag tycker man ska göra det så fort det är organiserad idrott. För jag menar, om jag nu skulle säga, prata om simtävlingar då.
Skolidrott då?
Nej, men någonstans måste du ju få ett resultat om du ska stöta kula.
Mm.
Och så mäter man inte hur långt du stöter kula i skolan. Vad är poängen med att stöta kulan? Typ så här, hur långt stöter jag? Ja, du stötte en längd. Hur lång var den längden? Ja, vare sig bättre eller sämre än någon annans längd. Det var en längd, en odefinierbar längd.
Mm.
Som vi håller hemlig för dig. Mm. Nej, men det är ju samma sak som har prov i skolan.
Ja.
Vad fick jag på provet? Ja, det säger jag inte, men... Eller, ja, vad fan är det för jävla
värld? Du fick
poäng. Och på några saker fick du inte poäng.
Alla i skolan
vad hade jag rätt på? Vad hade jag fel på? Så jag kan bli bättre.
Tänk inte på det nu.
Nej, jag vill inte ge dig... Nej, det blir stress och press och negativ. Vad fan är det för värld?
Mm.
Vem är det som sätter den agendan? Vad är det för människor som tänker så?
Mm.
Så jag menar, men tänker så här. Ja, men grejen är ju så här. Det handlar väl inte om att göra en så stor sak av det. Det är väl det handlar om. Och att man belönar alla som är med. Och att man belönar. Och är man en duktig tränare, är man en duktig idrottsledare eller om man är en förälder som har lite huvud på skaft och fattar, så belönar man ju insatsen och deltagandet lika mycket. Och säger att det här var ju jättebra gjort liksom. Mm. Och du gjorde bättre än vad du gjorde förra gången. Och så här, och nästa gång du tävlar om du tränar så kommer du simma ännu fortare eller så här. Det handlar väl om att inte göra en så stor grej av det, att alla får medalj, att alla får diplom. Jag var med på knattesim och sånt där och vann ju aldrig, men man fick ett diplom och man fick en tid och man kunde slå personbästa och man mätte sig mot sina kompisar, men det var ju aldrig någon, som jag kommer ihåg, man gjorde aldrig någon stor grej av det. Man gratulerade dem som vann, man såg upp till dem. Och man önskade, eller hoppades ändå att man kunde simma lika fort som dem. Och man mätte sig mot dem som man då tyckte var sådär standarden liksom.
Mm.
The golden standard. Där är ju grejen. Din kompis son visste ju själv att de hade vunnit två matcher och förlorat två.
Ja.
Ja.
Ja, det har full koll på.
Ja, det är klart. Mm. Ja, det är klart, för barn är ju inte dumma. Mm. De kan väl räkna, ja. Får man ju hoppas. Mm. Om inte man har tagit ifrån dem den egenskapen också. Nej, nej, men vi är ju... 1, 2, 3, 7, 4...
Fröken, vad är 1 + 1? Bestäm själv.
Ja, bestäm själv. Det kan vara vad du vill. Så länge du inte känner dig kränkt eller stressad över det.
Ja.
Ja, men vad fan. Ja, nej, nej, men det har vi ju svaret till att en hel generation millennials har växt upp nu och inte klarar en enda motgång, vare sig i privatlivet eller yrkeslivet, utan känner sig kränkta så fort någon påstår att de har fel eller kräver förbättring eller vad det nu än är i olika sammanhang. Det är ingen positiv miljö. Och det faller ju tillbaka lite grann på det som vi pratade om initialt uppsnacket, det här med bekvämlighet och obekvämlighet. Nej, men bekvämt är väl det att alltid få vara bäst och vinna och aldrig möta motstånd eller att det ställs krav. Men det är ju en fruktansvärt negativ bekvämlighet. Det gynnar ju absolut ingen. Det är ju som att ha en helt fri uppfostran för sina barn där man liksom aldrig sätter gränser eller markerar.
Jag vet inte hur bekvämt det är i längden. För att
det är ju fruktansvärt obekvämt.
För att njuta av någonting krävs ju att man vet motsatsen.
Nej, men hur ska man överhuvudtaget lära sig någonting? Hur ska man lära sig? Hur inspirerar man sina barn? Hur kan man väcka deras drivkraft? Hur kan man väcka deras nyfikenhet på sin egen potential? Hur kan man väcka deras ambition om att jobba med sig själv? Och nu menar jag inte bara när det gäller i fysiska kvaliteter att simma fortare, utan jag menar att väcka nyfikenhet kring personliga kvaliteter. Liksom. Hur lär jag mig att uppföra mig mot andra människor? Så att på ett bra sätt. Och så vidare. Hur kan jag växa upp till att bli en person som är rättvis eller som behandlar andra människor med respekt eller och behandla sig själv med respekt och sådär och kan stå på sig i vissa sammanhang. Ja, men alla sådana viktiga kvaliteter som man vill att som man värdesätter hos andra människor, personlig integritet exempelvis. Och allt det här hänger ju ihop. Att inte ge upp.
Eller hur?
Ja. Att inte ge upp, bara en sån sak.
Verkligen.
Hur tränar man det om man liksom inte får sätta en standard kring någonting där man säger, där man på något sätt belönar ansträngning, för det är ju den ansträngning man belönar. Man belönar ansträngning och man belönar ambition och man belönar hårt arbete. Och det här, det är ju absolut inte bara idrott, det här är ju livet i sin stora helhet. Alltså jag tycker ju att idrott för barn och ungdomar, det är ju en träning för livet.
Mm.
För att klara motgångar senare i livet eller för att klara motstånd, för att klara påfrestningar eller klara av svårigheter, att lära sig ödmjukhet inför livet och så. Det är ju superviktigt. Jag kan inte fatta var den här jävla diskussionen kommer ifrån. Det är så fruktansvärt tramsigt och...
Om den här utvecklingen nu växer sig starkare istället för att som den borde försvinna helt. Hur kommer du hantera det när Rufus börjar i idrottsklubbar och börjar med skolidrott med mera, när han kommer hem och säger pappa,
nej, men
jag tror att jag vann, men det är ingen, jag vet inte.
Nej, men alltså det där är ju, och det är ju så där också, för att när man säger så här att vi räknar inte mål eller vi ska inte ge någon tid eller vi ska inte utse någon placering, så tar man ju också från barn deras glädje över sin egen insats, alltså glädjen över att ha lyckats med någonting. Tänk glädjen över att, jag menar, lika mycket som vissa då kan bli besvikna av att vi förlorar den här matchen. Så är det idrott, så är det i livet, ibland förlorar man. Men de som vann då? Ska inte de liksom, glädjen över att få vinna, över att ha lyckats, fan vad vi gjorde det här bra.
Mm.
Det vi tränade på klarade vi av när vi spelade match. Vad duktiga vi var liksom. Det glädjeruset eller den ska man ta ifrån människorna.
Det var värt det liksom.
Det var värt det.
Ja. Det var värt en ansträngning.
Ja, eller så, ja, precis. Det var värt att vi lyssnade på tränaren. Eller det var precis, det fanns en poäng med att vi kom på träningarna och gjorde det tränaren sa och att vi ansträngde. Det fanns en poäng med att vi sprang och att vi blev trötta när vi tränade och sådär. Det fanns en poäng med det.
Mm.
Men det är ju fotboll. Det är förvånande ju inte att det är fotboll man håller på med de här grejerna. Det är så jävla mediokert från början till slut. Hela vägen upp i seniorlaget är ju det, eller i seniorvärlden är det ju så.
Mm.
Det är ju bara att titta på... Eller lagidrott, och kolla på han förbundskaptenen i hockey.
Ja.
Men alltså, sicket dag, det är så här dagisbarns beteende.
Ja. Eller hur?
Ja.
Verkligen.
Ja. Ja, men rena, ja, tycker jag, dagisbarns beteende. Dagisbarns retorik från början till slut. Ja, det är kanske ett dåligt exempel, men jag menar det, men jag tror det har vi lite grann i lagidrott. Jag har ju ännu inte hört någon som har som vill driva agendan att man exempelvis ska ha en friidrottstävling där man liksom inte får en tid, där man inte kommer ut med en resultatlista. Om man har knappt, eller en simtävling där man simmar 25 krål, där man liksom inte får en tid och man inte har en lista på de som har varit med, alltså någon form av resultat.
Nej.
Ja, du hade 25-2 på 50 fritt. Och personen jämte hade 26-7. Ja, följdaktligen så...
Det var ju inte jag som simmade då.
Nej, men då är det, ja, det blir en lista någonstans uppifrån och ner.
Mm.
Med den som simmade fortast. Jag har ännu inte hört att man driver den agendan att det ska vara så i... Eller att man har en skidtävling, en orienteringstävling. Du kommer i mål och försöker stämpla kartor där du inte får reda på om du stämplade rätt eller fel, eller hur fort du har sprungit eller placering.
Nej.
Jag har ännu inte hört kraven på det, som tur är. För det finns väl så pass många kloka människor där som...
Ser du helst att Rufus håller på med individuell idrott snarare än lagidrott?
Jag säger,
I ljuset av det du precis sa.
Nej, men jag ser väl att Rufus i alla sammanhang gör det som han vill. Men jag som förälder och Elin som förälder, vi skulle aldrig sänka oss till den fruktansvärt låga, otroligt negativa nivån för hans personliga utveckling. Att liksom inte, det här är ju en del av uppfostran. Jag menar, jag har ju inga illusioner om att våra mål är ju inte att Rufus ska bli en världsstjärna i en idrott. Vårt mål är att Rufus ska växa upp till att bli en stark individ som tidigt utvecklar personlighetsegenskaper som bygger på respekt och ödmjukhet, men också att kunna stå på sig och att kunna vara besviken på sig själv, men att också kunna vara stolt över sig själv.
Mm.
Men att vara ödmjuk mot andra människor i olika sammanhang och sådär. Naturligtvis, och förstå att ibland förlorar man, och då kan det bero på att man inte... Eller ibland gör man sig själv besviken. Det är väl snarare det. Ibland gör man sig själv besviken för att man kanske inte har förberett sig på ett bra sätt. Men ibland har man också väldigt mycket gott fog att vara stolt över sig själv. För att man gjorde någonting bra. Men att man som barn... Men det är ju hela grejen. Liksom, det fanns ju inte på kartan i individuell idrott att man inte var... Man var ju bara kompisar hela tiden med alla andra man tävlar med. Det fanns ju inte så här, jag gillar inte honom för han slog mig. Jag gillar inte honom för han simmar fortare än mig. Nej, men man vill ju bli hans kompis.
Mm.
Fan vad du vet så här, man vill ju bli hans kompis.
Man ville träna med de bästa.
Ja, eller träna med de bästa, men det fanns liksom aldrig den här... Vi gillar inte de som kommer från Falköping och simmar. För de är bra. Alltså, vi gillar inte dem, vi ska hata dem lite nu.
Ja.
Vi ska inte prata med dem nu, för de är bättre på ryggsim än vad vi är. Alltså, den nivån, det finns inte.
Nej.
Så det är kanske också en sån här lagidrottsgrej... Hela den här, jag vet inte. Nej. Men det är klart att man jobbar hårt med de värderingsfrågorna också. Men det får ju inte gå överstyr så långt att liksom, vi ska sänka oss till den nivån att vi inte ens räknar mål eller placering eller vinster och förluster. Det blir ju bara trams liksom.
Mm.
Vet att Sara Sjöström har ju sagt i något sammanhang att hon hade ju inte överhuvudtaget fortsatt att tävla om inte hon hade fått en tid.
Nej.
Hon simmar när hon var liten. Vad fan är poängen med att träna då? Vad är poängen? Vart är drivkraften att försöka bli bättre? Hur mäter man sin förbättring? Hur mäter man liksom frukterna av sina ansträngningar? Det är förbluffande.
Mm.
Så att det här kan vi ju ha. Och vi har ju andra kompisar. Våran kompis här Peter Aljebäck då, som har två barn som är idrottar mycket och som är väldigt duktiga. Vi har ju haft några intressanta diskussioner med honom om det här då.
Mm.
Hur han har ju hamnat i de sammanhangen där han står extremt högmotiverade söner då, som han bara supportar. De är ju väldigt självgående, har jag förstått då, liksom. De vill ju träna och så här, och älskar ju liksom att tävla.
Mm.
Men att det är då hamnar lite grann på kollisionskurs ibland med inte andra barn.
Nej.
Andra mesiga jävla föräldrars nevroser.
Eller
ska barn verkligen få vinna någonting? Ska andra barn få känna att de inte vann då? Ja, så är det nog.
Ja.
Andra barn kommer att få känna att de inte hade alla rätt på provräkningen, eller att de inte fullföljde det här eller för det här eller och så vidare.
Och andra motgångar i livet.
Nej, men det handlar ju inte kanske om motgång. Det handlar ju om personlig utveckling. Det handlar inte så mycket om att mäta sig mot alla andra. Det är ju inte det. Det är ju det som är grejen.
Mm.
Det handlar om, och på svaret då på din fråga där då, man tänker Rufus. Jag vill att han ska bli en person som mäter sig mot sig själv och som anstränger sig för att göra saker bättre. Det är ju det handlar om. Det kommer alltid finnas människor i världen som är bättre än vad han är i alla olika sammanhang. Akademiskt, konstnärligt, intellektuellt, fysiskt, idrottsmässigt. På alla plan kommer det alltid finnas någon någonstans som är bättre. För så är det alltid.
Mm. Så är det faktiskt.
Så är det alltid. Och har man en gång vunnit, så nästa gång så är det inte säkert att man gör det, utan sannolikt att man faktiskt förlorar eller kommer inte vinna då. Så att just det här att mäta sig mot sig själv, att och förstå var vart man hämtar de förbättringarna? Jo, genom att jobba på det man kanske inte var så bra på. Genom att träna, genom att öva, genom att vara lyhörd och lyssna på andra. Att lyssna på tränare, att lyssna på lärare. Att ha respekt för de som är bättre, men att också vara ödmjuk. Och att kunna lära ut till de som är sämre. Eller liksom så här, att dela med sig av sina egna kunskaper. Men att mäta sig mot sig själv. Och att förstå att jag kan bli bättre på det här. Jag kan klara vad som helst om jag bara övar. Jag kan bli läkare, men jag behöver studera. Jag kan lära mig att jonglera, men det krävs övning. Mm. Det krävs mer än 5 minuter. Jag kan lära mig ett annat språk. Jag kan lära mig, ja, vad det nu än är. Liksom, där är ju hela grejen. Och det här, ja, det kommer vara lite, om man nu säger obekvämt. Eller det kommer krävas hårt jobb och ansträngning. Motsatsen då till lättja, bekvämlighet, friktionsfrihet, ja, brist på motstånd och sån jävla bullshit som vi nu tydligen ska initiera för barn och ungdomar då.
Eller hur?
Sicket mellanmjölks, sånt fruktansvärt mellanmjölkstänk som råder i många sammanhang där. Det är
skrämmande faktiskt.
Det är skrämmande, och sen så pratar man, ja, det är så mycket problem i skolan. Nej, men det är inte problem, ja, problem. Och det är ju vittnar ju alla som jag känner som jobbar i skolan. Inte barnen det är fel på. Det är de jävla föräldrarna. Det är föräldrarna det är fel på.
Mm.
Det är en hel generation med nu 90-talister som är föräldrar. Som har en sån fruktansvärt medioker inställning till så många saker i livet. Det stör mig något otroligt. Och ja, det kan man ju bara säga att det kommer ju vi hamna på kollisionskurs med de människorna när vi blir föräldrar som sen...
De är väl ängsliga för att deras barn ska må dåligt det allra minsta, över det ena eller det andra. Det är väl det, det grundas i egentligen.
Jo, men det är klart att alla föräldrar vill sitt barns väl och ve. Det är väl inte det det handlar om. Det är väl självklart att man vill att ens barn ska må så bra som möjligt. Men man överför vuxna problem på barn som är ofärgade av det här från början egentligen. Och man gör sina barn en fruktansvärd björntjänst i sammanhanget. Liksom. Barn växer upp och blir olidliga individer.
Mm.
Olidliga individer utan kämpande, utan glöd, utan förmåga att som hellre ger upp och som tror att saker kommer lättvindigt och som vare sig kan vinna med värdighet eller förlora med värdighet. Det är ju fruktansvärt. Är det det vi vill ha? Är det det vi ska sträva mot? Eller som tror, eller som läser in som att det skulle vara något, som att det skulle vara en stor kris eller ett stort trauma på något sätt. Jag bara undrar hur man uppfostrar sådana barn. Då hamnar man ju i den här situationen att låta 3-åringen bestämma familjens middag. Ja, vad ska man äta då? Trolldeg? Jag vet inte, trolldeg. Ja, vet du det? Glass.
Ja, du, jag vill plantera ett minne i ditt huvud här som vi båda har upplevt. Kommer du ihåg när vi var på Thanyapura i Thailand och vi såg den här triathlon-tävlingen för barn gå av stapeln i 50-meterspoolen där?
Mm, det kommer jag verkligen ihåg.
Med små knattar som knappt kunde simma.
Ja, det var underbart.
Ja, och kamratskapen redan på den nivån. Jag vet, det var en liten, han kom knappt upp ur bassängen.
Han fick
en lite större kille kom och... Som låg ganska bra till ändå och väntade och hjälpte honom upp. Och hjälpte honom springa till cykeln. Det var helt otroligt att se.
Ja, han körde ett mini-triathlon. Mm. Den lilla krabaten, och han drog sig i kanten tror jag hela vägen fram.
Ja, det gjorde han.
Ja,
han fick ligga längst ut i bassängen för att dra sig i kanten. Ja,
ja, men det är på den nivån.
Mm. Det var riktigt häftigt. Men ja, när man tänker på det då, det minnet och det vi pratade om, de här loppen som Rufus har ställt upp i nästan varenda så här stort lopp som Göteborgsvarvet sånt har ju någonting för barn.
Ja.
Tror att vi kommer arrangera någon barntriathlon i framtiden under våran stora tävlingshelg här?
Det är ju lite svårt att trycka in det, men det hade ju verkligen varit ambitionen att vid något tillfälle göra det, eller att man gör ett separat sånt event för barn, prova på triathlon då.
Mm.
Men det är ju så, de gör ju det väldigt bra exempelvis nere i, och jag säger ju inte så här, det är, alltså för riktigt små barn det här att, alltså en sak är man simmar 25 frisim då, det är orimligt, för det är ju mer än så här, det är en stand, man tar en tid liksom på det man gör så, men när det är ett öppet lopp och så, då säger ju inte tid, vad är typ tiden på Borås triathlon, det är ju kanske ingenting man jämför med så är. Och för sådana, det här att prova på, det får man ju inte ha en, liksom en resultatlista så i det sammanhanget, utan just att man får prova på någonting som är lite jobbigt och lite utmanande.
Mm.
De gör ju det här på Iron Kids i Kalmar.
Mm.
Då kör man ju en dagen innan Iron där, då är det bara löpning då. Och då får ju alla startnummer 1 och alla får medalj och sådär också då. Men det är klart att någon kommer ju först i mål naturligtvis då.
Det är klart.
Och sådär. Men man har ju liksom ingen resultatlista på det. Men för det är ju någon form av absolut instegstävling. Men sen i en regelrätt friidrottstävling och sådär, även för barn, så är det klart att då vill man ju ha ett resultat. Om man nu skulle springa på bana exempelvis då, 400 meter eller 800 meter eller någonting. Mm. Och ha någonting att mäta sig mot. Men det är ju genom de här första loppen liksom som det här intresset föds liksom. Så man får ju ha någon, ja, för riktigt riktigt små barn så här prova på. Då är det klart att där är ju belöna deltagandet. Och så ska det ju vara i alla sammanhang, även när man börjar räkna tider. Även alla som simmar 25 frisim och får en tid ska ju få en medalj eller en, eller åtminstone ett diplom och en t-shirt eller vad det nu är man ger ut i sammanhanget liksom.
Mm.
Men att ja, men det börjar ju väldigt tidigt i de sammanhangen ändå. Och poängen är ju liksom att inte rygga för att saker är lite jobbiga eller svåra eller att det kräver träning att bli bra på någonting eller att bli bättre på någonting.
Mm.
Men att man mäter sig, men den här lilla krabaten, om han var med året efter så kanske han kunde simma hela längden då utan att dra sig i linan.
Eller hur?
Ja, och det är ju då superhärligt då.
Det är
men det är också det, jag tror också grejen är så här att jag kan tycka en bra idé då när man tävlar, när man ändå får en tid och sånt, är att ha lite öppna åldersklasser.
Mm.
Typ så här, inte vet jag, 7-9 år. För då finns det ju mycket så här att ja, nej, men det är klart att de som var 9 var snabbare än vad du var. För de är ju äldre än vad du, de är ju större. Du är ju en större pojke som var före dig. Men jag menar, det kan ju också en 7-åring förstå att ja, men det är klart att jag, när jag är 9 så kommer jag vara mycket bättre än vad jag är nu om jag fortsätter att träna liksom.
Mm.
Så att just att ja, men man växer in i det, men det tar tid. Och han har ju tränat mycket längre än vad du har gjort. Och det är ju en föräldrauppgift och en tränaruppgift och en coaching eller så här en idrottsledares uppgift att liksom lära in det, lära ut det. Mm. Och så här, för de har ju vuxna som idoler, idrottare eller, och det är också det, och de har ju tänk att kunna bli, för det är ju, börjar man idrotta som barn så ser man ju upp till dem väldigt snabbt liksom. Det är ju så här, de här fotbollskillarna som spelar klassfotboll, de ser ju upp till Zlatan då säkert.
Mm.
Ja, men han har ju blivit bra för han har spelat fotboll hela sitt liv.
Mm.
Och han spelar ju då ryktesvis fotboll precis hela tiden när han var liten, tränar ju jämt med sin boll och så här. Mm. Och att gör man det och verkligen dedikerar sig och är hängiven och så här, så blir man duktig. Men det är ju samma om man tittar på någon som spelar piano eller någon som är duktig på något annat, trolleri eller vad fan som helst. Nej, men de har tränat jättemycket med det.
Eller hur?
Ja, det har varit görsvårt. Så, många gånger.
Mm.
Men det är så man blir duktig, man får träna.
Eller hur?
Så det har ju också vuxna eller äldre idrottare, ungdomsidrottare, juniorer, då har man ju en viktig uppgift liksom, att lära ut. Och det är där hela det här. Ja, men arbetsmoral och lite disciplin, fast inte disciplin på ett negativt sätt. Inte någon form av straffande disciplin, utan mer så här, för vi tycker det är kul att simma.
Ja.
Det är roligt att simma. Det är kul med kompisarna här. Det ska vara härligt att gå på fotbollsträning, för vi får träna på någonting som vi gillar, att spela fotboll. Och det ingår i det här att vi får bli trötta och ta i och träna vår kropp och träna tekniken. Det är svårt att börja, men det blir lättare när man tränar på det. Då blir man bättre på det.
Eller hur?
Och i allt liksom. Ja, det är svårt i skolan med det här nya ämnet. För det är svårt att lära sig engelska när man inte kan någonting från början.
Mm.
Men då övar vi på det. Det är svårt att fatta multiplikationstabellen kanske. Ja, det var fan det nu än jag. Men det är övning.
Mm.
Sådär. Ja, vissa har lättare för det i början. Men när man kämpar åt så blir man bättre. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Det här är en... det är en intressant diskussion.
Verkligen.
Ja, det är djupt oroande med den typen av trender tycker jag. För man gör verkligen inte barnen en tjänst, anser jag. När man tar bort det lekfulla tävlingsmomentet eller den liksom grundbulten någonstans i idrott, att få ett resultat att förhålla sig till. Det är det handlar om, man får ett resultat att förhålla sig till så man kan utveckla och bli bättre för sin egen del. Nu är ju det typiskt då kanske för individuell idrott, men även för lagidrott så har man ju liksom serier och tabeller och sånt. Eller hade åtminstone för barn.
Mm.
Ja, det är underligt.
Vi hoppas att det försvinner.
Det gör det säkert inte, för hela vårt samhälle går ju mot det hållet liksom. Man fattar ju nu att det värsta som finns för millennials eller för många 90-talister, det är ju så här, press, allting blir press och allting blir stress och krav är jobbigt och kraven är så höga.
Mm.
För fan, kraven har väl aldrig varit mindre än vad de är idag i alla olika sammanhang. Om man utan anser att posta på Instagram är ett krav. Det är stress. Vad är det som är stressigt?
Jag har tunnit posta.
Instagram och att vara som alla andra. Leva upp till normen av hur andra ser ut.
Mm.
Okej, okay. Fast då har dina föräldrar gjort ett ganska dåligt jobb med att jobba med ditt självförtroende kanske. Eller, ja, eller någonting. Man har kanske fått lite dåligt ledarskap i sitt liv då.
Eller som min favoritkomiker Doug Stanhope sa. If you're offended by any sound coming out of any mouth, your parents was probably not fit enough to have children.
Ja, kanske. Ja.
Typ.
Ja, ja.
Men inte exakt så, men ungefär så.
För det här är ju intressant också så här, Niklas, om man tar det i en riktigt bred skala. Så handlar ju det också om så här, att kunna förstå att andra människor har andra åsikter.
Ja.
Andra människor i våran värld och andra religioner. Andra människor har olika politiska tillhörighet. Andra människor har faktiskt också andra hudfärger.
Mm.
Pratar andra språk. Mm. Och att kunna förhålla sig till den, till det. Och att förstå att dels att kunna respektera det. Att kunna då, om vi pratar om åsikter, att argumentera för sin egen åsikt.
Mm.
Eller att kunna argumentera emot någon annans åsikt. Eller att kunna
att börja med argumentera för sin egen åsikt. Ja. Man måste ju veta varför man har sin egen åsikt innan man kan ifrågasätta någon annans.
Ja, men att, när man går bortom åsikt, men att kunna argumentera mot någon annans åsikt om man tycker att det är dumt. Mm. Eller så här, att stå på sig, men att kunna respektera sånt som kanske inte är så mycket åsikt om, men att religiösa tillhörigheter, etniciteter, sexualiteter eller vad det nu än är, att förstå att alla kommer inte vara som du.
Nej.
Och du är inte standarden och normen för alla andra.
Eller hur?
Världen är elak och dum. Nej, världen kränker mig. Ja, det är för att världen inte är byggd för dig bara. Och så vidare.
Eller hur?
Allt detta ligger i samma låda, tycker jag.
Mm.
Mycket. Att kunna förhålla sig till sin omvärld och sig själv. Att sätta sig själv i det sammanhanget och att förstå att ja, men man formar sin egen framtid väldigt mycket. Det gör man från att man är liten. Och att det är framförallt personliga kvaliteter som jag tycker idrotten är till för att träna. Samtidigt som det ska vara en bra, ja, naturligtvis fysisk fostran. Och att det ska vara stimulerande och positivt.
Mm.
Det är ju själva grejen. Och jag tycker man tar bort väldigt mycket av det som är viktigt. Genom den här typen av trams.
Mm. Jag håller med dig.
Mycket intressant. Jag tror att vi kommer ha alla anledningar att återkomma till det här naturligtvis längre fram.
Det tror jag.
I sammanhanget då. Vi har ju faktiskt några ganska små barn, inte barn, men yngre ungdomar som faktiskt är med och kör våran sprintriathlon.
Mm. Det är roligt.
Ja, och där har vi ju så här att i motionsklassen så... Det är Borås triathlon sprint heter det, men det är ju bara motionsklass.
Ja.
Och där belönar vi ju liksom inte, alla får ju en tid och det kommer ut en resultatlista. Men det är ju inte så att vi är ju inte första plats ett extra pris, utan vi lottar ju ut priser där.
Mm.
Därför att vill man tävla så får man köra våran tävlingsklass och då är det på våran halv Ironman.
Eller hur?
Ja.
Och då får man vara bäst om man ska få pris.
Ja, det är topp 3 då.
Ja.
Men i alla fall att alla som kör sprinten får ju en medalj och så här, men det är klart att vi ska ha en resultatlista så man kan se sina splittar och så att man kan mäta sig mot förra året eller liknande då.
Mm.
Så att de som har kört flera år kan se att det syns här att min cykelträning lönar sig.
Eller...
Men vi har ju några ganska unga. Vi hade väl någon tjej som var bara 10-11 år som körde förra året, som körde med sin mamma då får man ju köra med sin förälder.
Ja.
Föräldern måste liksom vara med och köra samtidigt eller
precis.
Köra jämte liksom.
Mm.
Och det är ju superhärligt. Det är underbart.
Eller hur?
Ja, och
det uppmuntrar vi.
Det uppmuntrar vi absolut. Mm. Glädjen för motion och idrott och allt det som det för med sig är väldigt viktigt.
Jag vet ju att det är tidigt i Rufus liv och att det kanske är svårt att börja se vart åt hans intresse lutar. Men jag vet ju att han gillar att bada väldigt mycket.
Mm.
Har han börjat titta lystet på tempocykeln och sånt där hemma också?
Nej, han är ju väldigt pigg att springa i den här gåstolen.
Ja.
Just nu så är han väldigt förtjust i våran swifferstång, så att det kanske är ett begynnande städintresse då, som han har.
Kanske är gott.
Ja, nej, det är lite för tidigt ändå, men han är väldigt fysisk.
Ja.
Men det är väl de flesta bebisar så här då.
Ja.
Så att, det är ju naturligtvis alldeles för tidigt då, men en sak som vi förstår och som det är väldigt tydligt är ju att våra roller som föräldrar är otroligt viktiga. Alltså, man präglar ju sina barn, det gör man. Och han är ju ute varje dag och går, och han är väldigt djur tillvand redan då, som vi har våra hundar och så här då.
Mm.
Och det är också en viktig grej då, ja, men visa respekt till andra levande varelser. Man måste vara snäll mot hundarna och så där, och men ändå visa dem så här att nej, men nu räcker det. Kunna sätta gränser och gränsdragning och så här.
Mm.
Så att han har varit ute i naturen från dag ett nästan varje dag. Han är ute med mamma ofta och ibland med mig då.
Eller hur?
Och går och så att man sätter ju en prägel.
Det är klart
på sin avkomma.
Mm.
Det är ju självklart så.
Härligt.
Vi kommer att få återkomma. Jag hoppas att vi får några barn och ungdomar som är med på våran tävling här på lördag också då.
Verkligen.
Mm.
Och vi återkommer nästa vecka igen.
gör vi.
Då gissningsvis efter eventen kanske.
Ja, det kommer ett avsnitt också kommande vecka.
Ja.
Ja, vi kommer spela in under
brinnande, ja, så det blir brinnande krig.
Nej, men spela in det ganska tidigt faktiskt då.
Ja. Ja. Härligt. Men du, då ses vi nästa vecka.
Vi tackar för intresset. Vi önskar er en god vecka.
Och glöm inte rösta i EU-valet om ni lyssnar idag. Kanske redan för sent då, det vi får se. Hoppas ni röstade.
Ja, det är viktigt.